Sen har jag ju också då att du har varit djuraffärsföreståndare.
Ja, när jag jobbade på ett mudderverk i Hudiksvallshamn så jobbade jag natt där, och på dagarna när jag hade sovit ut ett par timmar så skötte jag en djuraffär. Men det var inte så länge.
Nej, nej. Men jag, hur kom det sig? Alltså det, den sortens yrken trillar över en bara.
Jag kände ju ägaren.
Ja.
Det är ju...
Är du intresserad av djur?
Inte värst.
Nej. Nej, då förstår jag att du inte blev så långvarig.
Nej, men eftersom jag hade två jobb då så behövde jag någonstans att sova. Och det kunde jag göra i djuraffären. Jag låg där under akvariehyllorna tills det var dags att öppna dörren.
Jag förstår.
Snedtänkt. P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sådant som andra poddar inte tar upp. Mitt emot mig sitter Kjell E. Genberg. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Ska du säga till mig, för vi sitter hemma hos dig i din villa i Bromma.
Ja, då tur att vi hittade hit. Det är inte så lätt. Allting är enkelriktat åt alla håll.
Ja, nej, men jag kom hit per fot.
Aha.
Och då finns det ingenting som heter enkelriktat.
Nej, nej.
Vad står E-et för?
Ärling.
Ja.
Punkten är viktig också.
Kjell E. Genberg.
Ja,
det är som Tage G. Pettersson.
Ja, det är min enda motsvarighet till kvinnornas G-punkt.
Ja, just det. Du, hur titulerar du dig?
Kjell.
Ja, men om du ska sätta en titel.
Ja, jag vet inte. Skribent.
Ja. Skribent, hellre än författare.
Ja. Det har gått inflation i författare nu. Om man går på nätet och tittar på Facebooks författare på Facebook så är alla författare. Och då duger skribent åt mig.
Jag förstår, men du kan ju med fog kalla dig författare. Författare är väl någon som har gett ut böcker. Oh. Jag tror du ska ha gett ut två böcker för att... kunna bli medlem i Författarförbundet. Och du har väl gett ut fler än två böcker?
Ja, men jag blev inte godtagen av Författarförbundet när jag hade skrivit ungefär 30 stycken. De ansågs inte vara kvalitativt godtagbara.
Nej.
Men jag kom in på ett bananskal där också. Därför att jag träffade Jan Myrdal på biblioteket vid Medborgarplatsen. Och vi satt och snackade lite grann och han frågade om jag var med i förbundet. Nej, jag får inte, så. Och då blev han eld och låger och sa att, vad fan, här ska Författarförbundet vara en branschorganisation och du är med i branschen. Så att 14 dagar senare fick jag ett brev att jag var godtagen.
Jaha, ja, det var på den tiden när Myrdal hade inflytande.
Han hade mycket inflytande.
Men jag sa det här att du skrivit fler än två böcker och du nämnde att du vid ett tillfälle skrivit 30 böcker. Hur många böcker har du skrivit i talande stund?
Ja, det ligger väl på 300, lite drygt skulle jag tro.
Och då är det mesta i det skönlitterära fältet?
Jag vet inte om min definition av skönlitteratur är densamma som kulturetablissemangets, för att... Jag skrev mina första 100 böcker om Vilda Västern. Och det var ju inte godtagbart. En som skrev sådana böcker kunde ju inte skilja på subjekt och predikat. Så att,
Men skönlitteratur snarare än facklitteratur. Om jag tänker att om vi tar bort alla kvalitativa liksom, definitioner så har du främst skrivit... hittepå.
Och, ja, det är mest hittepå. Och jag har ju skrivit sådana som kallas för fackböcker också, men Det har väl varit lite hittepå det med.
Ja, du verkar ha en ganska tillbakalutad hållning till ditt värv.
Ja, skulle man ta sig på allvar så skulle man väl gå i graven för all kritik och sånt där. Det är märkvärdigt tycker jag att köra taxi och hitta i stan än att skriva böcker.
Och skrivit böcker, när debuterade du?
1966.
Ja, och du är fortfarande aktiv.
Ja.
Det innebär att du kommer att fira 60-årsjubileum som författare om allting går din väg ganska snart.
Ja, om 2 år väl.
Ja. Hur många böcker ger du ut per år? Alltså, vad blir det i snitt?
Ja, det har jag aldrig räknat på, men det har väl blivit 4-5.
Och då är de inte jättetjocka, alla böckerna?
Inte alla. Jag menar, mina första böcker, de var 128 sidor långa allihop. Jag hade order ifrån förlaget då att skriva... Jag fick skriva 100 A4 med 74 pinnar per rad och 36 rader. Och jag fick sluta vart jag ville, eller vad jag ville på sidan 100. Så att det brukade inte bli så många rader på den sidan.
Ja, alltså tidigt så blev du en sorts författarfabrik.
Ja, jag var ju tvungen att försörja mig. Jag hade ju jobbat i nöjesbranschen innan som manager av olika popband. Och sen kom ju 68 och då var ju managers och PR-män, de var ju bölder på musikerkroppen. Enligt många, så att jag var ju tvungen att hitta på något att göra. Och jag tycker nog att det har gått ganska bra. Jag sitter ju i ett eget hus i alla fall.
Ja, ja, och jag har just varit uppe och fått titta på de båda bokhyllorna där ditt samlade verk trängs. Och så att absolut, någonting har kommit ut ur dina händer. Det ska ingen ta ifrån dig. Men ska vi börja från början då? Du nämnde att du var popmanager. Alltså, var har du dina rötter? Det är någonstans i Sydnorrland.
Ja, i Hudiksvall. Jag är född i en liten by som heter Gia utanför Hudiksvall. Och därifrån emanerar det mesta.
Jag förstår. Du kom i kontakt med popbranschen, eller hur börjar saker? Hur blev du den du blev?
Ja, att jag hamnade i musikbranschen, det berodde väl på att jag... Mormor lärde mig ta 3 ackord på gitarr. Och jag lirade lite grann med olika band och var väl känd som södra Norrlands sämsta gitarrist. Och jag hamnade i tidningsbranschen, började skriva åt Hälsingekuriren och Hudiksvallstidningen. Sen blev jag nattredaktör i Söderhamn på Hälsingekurirens huvudredaktion. Och därifrån fick jag erbjudande om att bli lokalredaktör i Ljusdal. Och där träffade jag ett popband som hette The Panthers. Och det gick inte att kombinera de 2 jobben, så att jag blev popbandsmanager istället. Och betydligt magrare eftersom jag bara åt lök det närmaste året.
Men du valde den osäkra karriären som manager.
Ja.
Med den här rålöksdieten.
Ja.
Och istället för ett tryggt jobb som redaktör.
När man är ung är man modig. Då törs man det mesta. Man har ju ingen framförhållning och ingen konsekvenstänk.
Så men hur ung var du vid tillfället?
Jag var väl 21-22 någonting. Och då är det viktigast att man har roligt.
Så från tidningsvärlden in i popvärlden, gick det bra för Panthers?
Ja, deras gitarrist och jag skrev låtar åt dem som kom ut på skiva och så där. De kom aldrig upp på 10 topp, men vi gjorde väl 6 eller 7 låtar som kom ut på grammofonskiva.
Och som du skrev texterna till då?
Ja, musiken också.
Du är en mångsidig man.
Jag gör sånt som är roligt.
Ja, en mångförslagen man. Ja. Men fortsätt berätta om hur saker och ting blev som de blev.
Om du menar författeriet så...
Ja, det är väl där vi till slut landar. Men jag tänker mig att det är en lite krokig väg fram till...
Ja, den är ganska krokig. Jag har ju jobbat som dykarskötare och... jag har varit... boxerbåtsskeppare utan att ha någon skepparexamen, och jag har kört truck på Sandvikens järnverk och varit sjöman och gud vet allt. Så att när jag började stadga mig så blev det författeri till sist, och det berodde på att nedanför Hudiksvallstidningen i Hudiksvall låg det ett skrotupplag, och där fanns det ett papperslager som jag fick sitta i och läsa vad de hade i tidningsväg och bokväg. Och där hittade jag några böcker som jag tyckte var gräsligt spännande. De hette Mick Carby och son av en pseudonym David Hume. Och de där tyckte jag var gräsligt intressanta. Det var banditer som rökte opium vid Thames stränder, och det var biljakter i 20 kilometer genom Londons gränder. Och detta är min melodi, tänkte jag. Fast det tog ett bra tag innan det blev min melodi.
Ja, alltså jag har fått ett intryck av att du hade en ganska äventyrlig ungdom, alltså redan innan du hamnade på i tidningsbranschen och popbranschen. Det glunkar som Genbergs vilda ungdom.
Jag var väl lite frifräsare kanske. När jag var 14 år så lyftade jag ner till Paris för att äta sån här löksoppa i hallarna.
Ja.
Och jag tyckte inte det var något märkvärdigt. Det var flera som tyckte att det var märkvärdigt, men det var det ju inte.
Nej, ja, men det... Många 14-åringar ägnar sig ju mer åt att gå i skolan.
Ja, jag gick ju i skolan också. Det hände på lovet.
Ja, ja. Och sen så har jag talat om diverse smuggelgodsaffärer.
Aj, aj.
Jag tror att det är du som är källan. Så att
ja,
jag...
det är det väl. Ja. Jag hade ju lärt mig tyska i läroverket, och det kom många tyska båtar till Hudiksvalls hamn. Och då fanns det affärer att göra om man köpte smuggelcigaretter och smuggelsprit och lastade in dem i skolbäggen, och för att jag hade ju som alibi att jag samlade utländska pengar, och jag brukade ställa in min bag full med smuggelgods på Tullverkets lilla station där. Så, och hämta den sen och sälja den på ett café i närheten.
Det här betraktades som oskyldigt, eller var det var du lite alltså på fel sida av lagen? Ansågs du vara ett, vad säger man, ett problematiskt barn, en värsting?
Nej, det var jag inte. Jag var nog en väldigt snäll människa. Och uppfattades som en snäll människa, och därför var det ingen som trodde att jag höll på med sånt där.
Men du har någon sorts entreprenörskap i dig?
Ja, det kan jag ha. Men jag har nog aldrig lyckats utnyttja det till fullo, därför att jag är ingen vidare på att räkna och sådär, utan det får bli som det blir.
Men du är ganska bra på att hitta på sätt att försörja dig på?
Det kan man nog säga.
Mm. Jag tänker på det här när du lyftade till Paris som 14-åring. Var det ingen som saknade dig hemma? Eller var det sanktionerat av dina målsmän?
Det krävde ju en del övertalning.
Ja. Men de förstod, ja, Kjell han längtar efter löksoppan.
Ja, det gjorde han. Jag hade ju läst om löksoppa att det skulle vara så förbaskat gott. Det var det inte.
Nej, det blev en antiklimax.
Ja.
Och så småningom, 66, alltså när är du född?
40.
Så vid 26 års ålder, då är det skrivmaskinen som börjar gälla på heltid.
Ja, på allvar, ja.
Ja. Och vägen dit, den liksom kränger och svänger lite hit och dit.
Ja, det var ungefär som virkade i Lubavs elspis.
Ja, ungefär så. Och det är då såna här... vad kallas det vid tiden? Kallar man det kiosklitteratur eller kallar man det...
Ja, kiosklitteratur var det.
Ja, det var alltså tunna, mjuka böcker som gick att köpa på Pressbyrån.
Och ja, kostade 4,95.
Ja. Och sådana gavs ut i parti och minut. Ja, kanske bara i parti för övrigt.
Ja, jag hade... ett avtal om 10 stycken med ett förlag som heter Williams. Och när jag hade gett ut 3 eller 4, då började de sälja som bara 17. Och sen fortsatte det, så det såldes mellan 35 och 45 000 varje fjärde vecka.
Men hade du royalty på det? Eller
nej,
var det var
tyvärr.
Ett för allt summa?
Jag hade ett allt för ett avtal. Men jag lyckades ju höja den summan några gånger innan det tog slut.
Mm. Och Williams förlag finns ju då på 60-talet. De gör ju ut svenska Mad, vet jag.
Ja.
Och även svenska Hjälp, som var Lasse ja. Månssons ännu smalare tidning för ja. Ännu mer.
Ja. Folk som jag skrev någonting åt dem också ibland.
Det tror jag säkert att du gjorde. Men det är din första förlagskontakt, Williams.
Nej, min första förlagskontakt var B. Wahlström som... jag kom dit och sa att jag var en hejare på engelska. Man måste ju alltid ljuga lite för att få jobb. Och så skulle jag översätta böcker åt dem. Och då fick jag ett gäng Vilda Västern-böcker. Och de flesta var på norska. Så att, det blev lite besvärligt. Norska och svenska är ju allt för likt.
Ja, just det finns många falska vänner.
Ja, jag gick nästan alla fällor som fanns där, men...
Blev du avslöjad?
Nej.
Nej, det var bara du själv som noterade efterhand. Ja. Men du, alltså, varför var böckerna på norska? Alltså, var det böcker skrivna på norska?
Det var böcker skrivna på norska av en man som hette Kjell Halving.
Just det.
Som kallade sig... han kallade sin hjälte för Morgan Cain.
Mm.
Och var ohyggligt stor i Norge. Jag översatte några av dem. Då. Jag har dem kvar, men jag vågar inte läsa dem.
Nej, det kan jag göra åt dig om du vill. Men så du börjar med att översätta. B. Wahlströms förlag är ju också ett förlag som ägnar sig åt masslitteratur.
Mm.
Vi många generationer minns ju de här liksom, gröna ryggarna för...
Ja, det var ungdomsböcker det.
För ungdomsböcker, alltså de röda böckerna för flickor.
Ja.
Och de har ju varit igång sedan åtminstone 10-20-talet och finns ju fortfarande.
Ja, de finns fortfarande.
Och det är väl så att patriarken i familjen alltid får ett namn som börjar på B.
Mm.
För att förlaget ska kunna fortsätta heta B. Wahlströms.
Ja. Jag kom ju ut där senare också... med egna grejer. De beställde ett tiotal böcker av några som skulle samlas att skriva tillsammans. Så att det var Jenny Bertelius, det var Jan Moen, Carl Arne Blom, Jean Bolinder och jag. Och eftersom vi då bildade bolag så hittade jag på skrytsamt nog pseudonymen Bolag är vi. Så att vi kom ut med en hel massa böcker där.
Men skrev ni då, alltså alla fem skrev tillsammans?
Ja, jag skrev första boken som skulle då sätta intrigen igång och personaget och miljön. Så att de andra fick ju följa mina fotspår. Tyvärr kanske, jag vet inte.
Ja, ja, men var en skrev på sitt
hörn. Var en skrev på sitt sätt sen.
Ja. Men vi återvänder till 60-talets mitt. När du då upptäcker att det här med att skriva kanske är ett sätt att överleva.
Ja, jag var ju manager då. Eller PR-man eller vad man nu ska kalla det. Och jag hamnade på en fest ute i Hässelby någonstans. Där det var bara popmusiker. Och det var en helsikesfest. Så att mitt rum blev upptaget ganska snart. Så att jag fick sova under köksbordet och vaknade på morgonen med en kille bredvid mig. Och såg ut över röran som hade blivit. Och jag sa någonting i stil med att, herregud, sånt här borde man ju skriva en bok om. Det kan du inte, sa killen. Och det ska man inte säga till mig, då måste jag ju pröva. Så att då skrev jag en förfärligt usel bok om ett popband. Jag hade ingen aning om hur bokbranschen fungerade, så att jag utgick ifrån musikvärlden och så tänkte att en debutsingel brukade sälja 900 till 1000 ex. Och det kanske skulle gå att få ut en bok på det viset också. Så jag kontaktade ett tryckeri, beställde 1000 böcker. Han missuppfattade mig och tryckte 10 000. Vilket är en ohygglig mängd böcker. Jag jobbade då med en tidning, eller två tidningar som hette Idolnytt och en som hette Pressstopp. Och där, eftersom jag var redaktör för dem, så fick jag ju annonsera gratis. Så att jag annonserade ut den här boken och bad dem skicka in lite frimärken, 10 spänn styck tror jag tog. Och plus sporter, det blev 11,50 eller någonting sånt där. Och jag lyckades sälja allihopa utom 60 som låg i min sommarstuga i Bjuråker ganska länge innan jag sålde den, och då brändes de upp av nyägaren.
Ja, vad hette den här boken alltså?
Den hette Nästa nummer.
Och det var din debut då, eller nej?
Ja, och den finns ju själv inte att få tag på.
Aha, är du säker på det? Finns det inget pliktexemplar på Kungliga biblioteket?
Det skulle jag inte tro, därför att killen som tryckte boken, han gick i konkurs och smet ifrån landet, gudskelov, innan jag hann betala. Så att, det blev en väldigt bra affär för min del.
Men du, nu berättade du här lite i förbifarten att du då var redaktör för två ungdomstidningar, idoltidningar. Det lyckades, det var du också samtidigt som du var manager då. Och vem var förläggare för de tidningarna?
Idolnytt var förlaget Centerförlaget.
Ja, det känner man ju också igen.
Ja, och den andra tidningen var... Ja, det var väl Centerförlaget som gav ut den också. Men jag jobbade då ihop med Shanes manager som hette Lennart Lindström. Och tillsammans med honom har jag gjort många tidningar. Tidigare fanns det ju ett fenomen som hette helgtidningar. Som ja, utkom när vanlig press inte kom.
Ja, det vill säga på röda dagar.
Ja.
Och det var det tidningar med gamla nyheter, eller med generiska nyheter, sånt som alltid
man
nyheter.
Hade ju skop som Karl den XII:s likfärd och när Bauer drunknade i Vättern och sånt där. Så att det var ju storslagna nyheter.
Ja, Karl den XII:s likfärd var väl 1718 och John Bauer... drunkna på Vättern 1920 någonting.
Ja, så precis.
Det var en lätt mossbelupna nyheter.
Mycket. Och det där gick ju bra några år, men sen började ju kvällspressen komma ut på såna där röda dagar, och då försvann ju all marknad.
Ja, ja. Men du är, det låter som att du har fingrarna i väldigt många syltburkar här på en och samma gång. Chain, ja. Ska vi bara lite snabbt nämna. Det var ett av många sådana här 60-talsband. De hade rötterna någonstans rätt långt norrut.
Ja, från Kiruna.
Ja, så pass. Och Chain skulle jag säga var lite mer framgångsrika än Panthers.
Det var de. Fast vi var goda vänner. För att Chain var faktiskt hos Panthers när jag flyttade till Stockholm. Och vi var väldigt osams för att jag gnällde på dem hela tiden. För att de spelade bara Rolling Stones covers hellre än de spelade sina egna grejer. Så att man fick in lite stimpengar. Och då bestämde jag mig för att flytta, så att jag lyftade med Panthers till E4, så sen kunde jag lyfta till Stockholm sen och då hade jag ett erbjudande om ett jobb här.
Och vilket jobb var det då?
Det var att bli PR-man för de grupper som fanns på Stingproduktion. Det var Ola Jänglers och Lee Kings och sådana, och jag fick ta hand om Lee Kings, och det gick väldigt bra för dem i Finland.
Ja, ja.
Ja, här i Sverige också för den del.
Ska vi på något vis försöka ta oss tillbaka till skriverierna?
Ja, gärna.
För du skriver någon sorts kontrakt med Williams, berättar du, att du förväntas leverera 10
ja.
Romanmanus. Och då skulle vi säga att det är ju inte John Irving tjocklek på dem.
Nej, det var 128 sidor.
Ja. Men det här ger dig uppenbarligen blodad tand.
Ja, och i och med att det gick så bra så fortsatte den serien. Den slutade 56 titlar senare.
Och det var då ett westernkoncept som du själv utvecklade?
Ja, jag skrev om en hjälte som jag kallade för Kid Hill. För det var ju på den tiden när Joe Hill var väldigt populär. Så att,
ja, just det, Joe Hill, Börde från Gävle som flyttade till USA i 1900-talets början. Han skrev en massa kampsånger som, ja, som blev alla mod på nytt i vänstervindarna 60-tal.
Ja. Och så lämnade jag de 4 manus som jag hade gjort. Och då sa direktören där att du kallar den här killen för Hill. Nej, det kan han ju inte heta. Ja, vad ska han heta då? Ja, vi har pratat om det där inom direktionen. Vi vill att han ska heta Ben Hogan. Jaha, sa jag. Och det dröjde faktiskt flera år innan jag fattade att det fanns en Ben Hogan i verkligheten. En kille som var jädras bra på att spela golf. Och då begrep jag ju också vad direktörerna gjorde på arbetstid.
Ja, ja. De ville att han skulle heta som en av deras förebilder. Idol, ja. Du ger alltså ut en hop av böcker med Kid Hill och sen plötsligt någonstans bara byter han namn.
De bytte ju namn på honom i de första böckerna också, utan på ett ställe. För att det finns en passage i första boken där Kid Hill dyker upp bakom ett snår och skjuter ett skott och försvinner för alltid.
Du antyder här att korrläsningen var lite si och så.
Ja, det är den väl fortfarande.
Ja, så kan det vara. Hade du varit i USA?
Ja då. Jag var där som sjöman och jag har varit där senare också.
Så, men de här västernmiljöerna som du beskrev, har du sett dem med egna ögon?
Inte då, men jag mutade in ett litet område i Arizona runt en stad som heter Tombstone. Där höll jag mig kvar för att det var ju en miljö som gick att använda som jag kunde lära mig.
Vad var det som hände i Tombstone? Det är ju någon sån där klassisk
Vilda Västern-myt. Ja, Gunfight at the OK Corral.
Ja, just det.
Ja, med Wyatt Earp och Doc Holliday och Clinton-gänget.
Ja, precis. Och den har filmatiserats i många varianter, gånger. Den myten. Men när man skriver, vad sa du, 128 böcker om Ben Hogan?
156.
156, till och med.
Och sen skrev jag ju också... Kjell Halbing hade skrivit en serie böcker som hette Sexy Western, där det skulle vara åtminstone två samlag i varje bok, mitt emellan allt skjutande. Och han tröttnade ju, förståeligt nog. Och sen var det en kille som hette... han kallades för Steve Hammer i alla fall, och skrev två innan han kurkade, och då fick jag ta över den stafettpinnen och skrev väl en 12-13 böcker där också
i den här genren, alltså sexy westerns.
Ja.
Men du, jag tänker på, om man skriver så många böcker, man måste ha någon sorts form, eller va? Man måste ha ett staket, ett körschema.
Vilda Västern är ju ganska stereotypiserad. Så att, men man vill ju, åtminstone om man har någon slags självinsikt, försöka hitta på nya stories. Och det var rätt jobbigt, men det gick.
Mm-hmm. Men du kan alltså... Du kan sitta här framför den här mikrofonen och säga att du skrev 156 olika berättelser om Ben Hogan.
Ja.
Ja. Det är imponerande. Men jag tänker att du måste få... Alltså, hur snabbt skrev du en bok då?
Det snabbaste jag har skrivit en bok, det var efter att jag hade varit sjuk. Jag hade ju kontrakt på att jag skulle leverera var fjärde vecka. Och jag hade varit sjuk en vecka, så att jag skrev en bok på en och en halv dag. Men det gör jag helst inte om.
Nej. Men då var det inte, var det mycket kaffe och lite sömn.
Ja.
Men du måste ha kommit på medan du skrivit. För det låter lite grann som att du hamnar i det här av, mer eller mindre av en slump. Du använder ordet bananskal och så. Men du måste ha kommit på vissa tricks och så här. Hur gör man för att skapa spänning? Hur gör man för att få maskineriet att snurra?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag tror att det är kanske något medfött. Det är möjligt, för att jag alltid gillat att ljuga ihop historier. Och nej, jag vet faktiskt inte hur jag gör.
Nej.
Men jag gör det.
Men när du skrev dina Ben Hogan och även framtida långserier och sådär, gör du en tydlig disposition innan?
Ja,
skriver ett synopsis.
Jag skrev en synopsis för varje Ben Hogan-bok, som hade jag en synopsis på 4-5 sidor i alla fall, med kapitelindelningar och kanske någon replik och kanske någon cliffhanger. Och det var ju säkrast att hålla sig till den där. I alla fall så hade man en ny bok på gång på sidan 60, och det gick ju inte an.
Jag förstår. Den här genren sexy western som du var inne på, den är ju väldigt spännande. Det känns väldigt 60-tal.
Ja, det var det. Jag lyckades ju övertala en kille i Uppsala att fortsätta med den. Och han, jag tror han skrev 120-150 fler titlar.
Mm. Men som du säger, där finns väl någon sorts form, eller det ska vara,
ja,
det ska vara liksom, ja, ett skjut med sidor, så många sidor som mellan.
En historia efter 10 sidor så skulle det vara ett nyp, och så sen 40 sidor senare ett nytt. Och så sen, det var ungefär som Kurt Håsson sa, att du får skriva 10 sidor om vad du vill, men 7 av dem ska vara 6.
Just det, Kurt Håsson. Nu går folk, kommer vi in på en mycket fascinerande figur inom svensk förlags, om man så vill, kulturhistoria. Kurt Håsson, han drev Håsson-förlagen och var en mäktig förläggare som hade ett smärre porr-imperium.
Ja.
Och han gav ut diverse tidningar. Han gav ut de här Piff och Raff och så. Men han gav inte minst ut en massa pocketar med skriv, alltså inte visuell utan textuell pornografi. Och där hade han ju stora namn, Kjell E. Jernberg bland annat, men även Lars Norén skrev ju för honom.
Ja då.
Och det här du berättar nu, det är ju väldigt intressant att han, för det här har jag hört från andra håll, att han var väldigt öppen. Man kunde skriva i princip vilka berättelser man ville. Man kunde få vara hur svår eller hur avantgardistisk man ville, så länge man bara såg till att det fanns liksom mycket nuppa.
Ja. När jag började hos honom så fick en mycket snäll man faktiskt, Kurt. Han gick till kopiatorn och tog fram en bok om samlagsställningar. Och så rev han ur första innehållsförteckningen och kopierade den åt mig i 10, 12, 14 exemplar. Och sa, skriv dem här en efter en, stryk dem, och när du har kommit till den sista och är du klar med den så är boken färdig.
Ja, och du skrev en handfull böcker åt honom. Du skrev en som finns i mina samlingar, Kuk, kuk, sa göken.
Ja, som bromsades sen av branschen, så att Kurt Hansons folk var tvungna att skriva en ny titel som hette Gökuret och klistra över Kukuksa göken.
Och det är ju en saga.
Ja, alltså, det är nästan alla de där var ju sagor.
Jo, men jag menar, de har magiska, övernaturliga inslag. Och så i just den här så förekommer det då ett gökur som skapar pilskhet när det slår. Hur mycket skrev du för Kurt Hansson då?
Ja, det blev väl ett dussin böcker.
Mm-hmm.
Jag köpte min första kåk för det arvodena.
Jaha, han var så pass generös. Alltså. Var hade han sitt kontor?
På Kungsgatan.
Och det var enligt uppgift ganska imposant.
Ja, det var det.
Och han var själv flamboyant, eller det, som jag har förstått det, mycket klackringar och mycket guld.
Ja, han hade Rolex. Mycket bling på sig.
Ja. Och han syntes i dåtidens debatt, och så han var en sån som gärna pratade med kvällspressen och med tidningen C, och som också förekom i tv i debattprogram och sånt där, och försvarade sin gärning och ansåg sig hjälpa den sexualneurotiska svensken till någonting.
Ja, det finns fina sätt att uttrycka olika saker.
Ja. Nu är vi någon gång på andra halvan av 60-talet. Nu verkar det ju som att Kjell E. Jernbergs fingrar ständigt dansar över skrivmaskinstangenterna.
Ja, lite senare, för att den sista Ben Hogan kom ju ut på 70-talet. Och då var det folk som hörde av sig och frågade, tror du att du kan skriva en deckare också? Ja. Och då var jag tvungen att försöka, och då kom det ut 1974 min första deckare som hette Fnask i fördärvet. Allting skulle ju vara alliteration i titlarna på den tiden.
Ja, just det. Men ordet fnask, det var kom il få att använda i en boktitel.
Ja, fast det var väl lite protester mot det också, därför att biblioteksföreningen fick för sig att det var en porrbok, men det var det ju inte. Det fanns inte ett fult ord i den där, annat än jävla namn och sådana här saker. Det hängde väl ihop med att jag var mitt förflutna som Kurt Hansson skribent satt väl fast där också.
Ja, men så är det väl. Alltså, jag gissar att det fanns sammanhang där man inte skröt med att man jobbade för Kurt Hansson.
Ja, jag berättade ju det inte för släkten i alla fall.
Nej, jag menar det. Men stod ju Kjell E. Jernberg på böckerna.
Du. Nej, det stod Kurt Erling, som var min pseudonym i den branschen.
Ja, just det. Och det kan vi komma in på, ja, precis. För du har haft ett antal olika alias genom karriären.
Det var.
Och hur resonerar man då när man väljer ett alias? Varför skriver man den här boken under pseudonym men inte den här?
Det jag skrev åt Håsson, där använde jag Kurt som ett homage till honom.
Ah, ja.
Och Erling som är mitt mellannamn, fast jag stavade det annorlunda. Och sen har jag skrivit i tidningar. Har jag, när jag flyttade till Stockholm så blev jag Urban Bo.
Ja. Ja, mycket finurligt. Ja. Då förstår jag hur du har valt pseudonymen. Men varför använder man pseudonym ibland och inte ibland?
En pseudonym som jag använt som blev ganska framgångsrik, det var Christian Åge. Jag stavade Åge med två A. Och mest bara för att jag skulle komma först i katalogen.
Ja, det är klokt. Jag vet att när Lasse Strömstedt och Christer Dahl skapade pseudonymen Kenneth Ahl och skrev sina kåkfararomaner Grundbulten och Lyftet, då resonerade de likadant när de valde. Om vi nu ändå ska välja en gemensam pseudonym, då ska ju den pseudonymen såklart hamna först i katalogen. Men vad jag egentligen är ute efter är, om man tittar på ditt digra författarskap, så ser man Kjell E. Genberg på ryggen på en massa böcker. Ja. Men sen ser man ju andra pseudonymer, alltså varför är de här böckerna skrivna under pseudonym överhuvudtaget?
När jag skrev några sjöromaner åt B. Wahlström så gick det ju inte att skriva om utländska skeppare under ett svenskt namn. Så att det var ju likadant som med Vilda Västern. Jag kunde ju inte skriva Vilda Västern-böcker under Kjell Genberg. Utan det blev Matt Jade. Matt Jade.
Ja. Jag förstår. Man skulle som läsare tro att det här var...
Att detta är en tvättäckra amerikan.
Då förstår jag resonemanget.
Ja. När jag skrev andra Vilda Östern-böcker åt ett par danska förlag så använde jag pseudonymen K. Earl Ginsburg. Så att jag har varit mycket.
Ja, du har varit många olika. Ja. Du har så många sidor i dig. Var är vi någonstans i kronologin nu? Vi är sedan tidigt 70-tal.
Vi hamna på deckarsidan, tror jag.
Ja.
För att... Den där Flaskefördärvet, den gick ju ganska bra. Den fick utmärkta recensioner, märkligt nog. Och blev dessutom nominerad till Expressens skördokpris. Fick det aldrig visserligen, men ändå. Och jag vill inte kalla det rusning, men det var flera förlag som ville att jag skulle skriva åt dem. Och sen har jag gjort det. Nästan enbart skrivit kriminalromaner. Så att numera är jag väl gudskelov mest känd för det.
Ja, hur många kriminalromaner har du skrivit?
Jag har inte räknat.
Nej.
Men
det är ju minst tvåsiffrigt och det måste ju nästan vara tresiffrigt, eller?
Börjar väl dras mot det i alla fall.
Ja. Hur skriver man en bra kriminalroman?
Att man börjar med en bra idé och sen fortsätter man ännu bättre.
Ja, just det. Ja, men tack för tipset. Jag ska ta detta till mig. Men som, det finns ju olika genrer inom det ganska vida begreppet kriminallitteratur.
Ja.
Men du har skrivit främst alltså who done it? Alltså någon blev mördad.
Nej, jag har skrivit väldigt få who done it. Därför att... Då skulle man ju behöva mäta sig med storheter som Agatha Christie och sånt. Och så duktig är jag inte.
Nej, jag förstår. Det är väl klokt att inte ge sig in i den tävlingen. Men jag menar, det är väl ett mord som ska utredas?
Ja, som min gamle vän Ekholm sa, en deckare kan... måste ha ett mord. Det duger inte med en felparkering.
Nej, just det. Och vilka hjältar har du skrivit om? Vad heter dina utredare?
Ja, de heter ju en hel del saker. Eftersom jag inte alltid har skrivit serier. Men jag har ju haft min första bok, där hade jag en kriminalinspektör som heter Lennart Lind. Och sen i Ågeböckerna var det en kille som heter Arnold Nyman. Nu senast, jag har ju skrivit en bokserie om 10 böcker som heter X-gruppen. X kommer ifrån att de håller till i Hudiksvall som ligger i Gävleborgs län, som har länsbokstaven X, och att det blir 10 böcker som är X på romerska siffran.
Ja, ja, mycket finurligt. Det har ingenting med X-män att göra. Alltså.
Nej, inte ett dugg.
Nej. Men länsbeteckningar har väl inte varit relevant på några decennier? Eller?
Nej, fast jag tycker det.
Det är relevant för dig. Nej, men jag tänker, det är inte så att de är i historisk miljö. För då har du väl också, då har vi skrivit böcker i 60-talsmiljö?
Ja, jag har ju skrivit böcker i 1800-talsmiljö och så långt tillbaka som 1600.
Ja, just det.
Så att det har blivit ett av varje, men... X-gruppen utspelar ju sig egentligen mellan 2000 och 2020 någonting.
Mm.
Och har en huvudperson som heter Katarina Solberg. Och den har fortsatt sen i en bokserie som jag har skrivit ihop med en kille i Uppsala som heter Ulf Broberg. Och där lyckades jag få in henne igen.
Jag förstår. Blir det lite så att man förälskar sig i vissa av sina karaktärer?
Jo, det är så. Och det är lite riskabelt samtidigt, för att man kan ju inte ta död på dem då.
Nej, just det. Jag frågar Jan Guillou hur många gånger han har återvänt till Hamilton och hur många gånger han har sagt att nu finns inte längre
Nej. Den
här friherren. Nu är han eliminerad. Fast nu kommer han visst tillbaka och nu är han här igen. Du har också skrivit böcker i rallarmiljö.
Mm. Det var jävligt roligt faktiskt.
För där tänker jag, alltså västern och kriminallitteratur, det är ju genrer som är, får man väl säga, minst sagt etablerade. Och som hur mycket man än experimenterar med formen och sådär, så finns det ju en... Jag menar, som läsare förväntar jag mig att en viss miljö och en viss händelseutveckling. Men när du började skriva rallarromaner, hade du någon tradition att luta dig mot då?
Ja, det har ju skrivits saker om rallare tidigare. Men anledningen till att det blev det var att förläggaren som tidigare hade förlagt... Sandemo, som har skrivit 47 romaner i historisk miljö.
Alltså sagan om isfolket.
Ja, precis. Han sa till mig, hitta på någonting du, för att hon lägger av nu. Och jag tänkte, vad finns det för någonting som kan ge tillräckligt många böcker? Och... järnvägsbyggen i Sverige, det höll ju på väldigt länge och på många olika platser och kunde ge mig förfärligt många miljöer, så att jag föreslog det till honom och då sa han, ja men åka och researcha då. Så han hyrde en husbil åt mig, jag tog med familjen och åkte runt i Norrland och besökte sådana här ställen, hembygdsföreningar och sånt som hade mycket material ifrån platser nära järnvägen. Och det blev 12 böcker.
Rallarliv heter de så.
Ja.
Men vad sker i böckerna? För att jag gissar att det här, du fortfarande vill skapa spänningslitteratur.
Ja, det börjar egentligen med att en kille i Småland blir... beskylld för att ha mördat och måste fly fältet. Och han hamnade i Stockholm och upplever en del äventyr där. Och till sist, för att komma undan polisen, så flyr han upp till Hälsingland och blir rallare i en plats som heter Hybo utanför Ljusdal. Och där, ja, det är ju naturligtvis mycket äventyr. Det är äventyrsromaner egentligen. Så att, och sen I bok två plockade jag upp en äkta figur som hette, kallades för Kniven i Delsbo, som mördade en massa människor, och där vävde jag in i historien där. Och så sen har jag i bok tre den stora branden i Sundsvall, och fortsätter ändå upp till boken slutar i Lappland, eller bokserien menar jag.
Och då kan de åka tåget hem på banan som de har lagt.
Ja.
Men i det här fallet så vinnlade du dig om att göra det historiskt korrekt. Det kanske du alltid har gjort.
I stort ska det vara korrekt. Men om det inte passar ihop med min idé, då får det bli lite lögner emellan.
Då är idén viktigare än
ja, det
den
är
eventuella
det,
sanningen.
Storyn är viktigare än sanningen.
Ja, nej, men det förstår jag. Men du skulle inte slänga in en tv-apparat
nej.
I rallarmiljö.
Nej.
Jag bara inbillar mig att det här rallarlivsprojektet, att det var ännu mer än andra böcker, ett hjärteprojekt från din del.
Ja, det blev ju det. Men det berodde väl mest på att jag förälskade mig i norra delen av landet, i och med att jag åkte runt där så mycket, och allting var bra utom myggjävlarna.
Jo. Kan man liksom prata i termer av, alltså, vad är du mest stolt över när du blickar tillbaka på ditt skrivande liv?
Att jag har klarat mig upp till 84 års ålder utan att bli allt för trött på mig själv.
Ja, det är en bedrift. Och vad är du mest missnöjd med? Vad skulle du kunna ha gjort annorlunda?
Ja, egentligen skulle jag väl ha varit lite mer ekonomiskt förståndig. Då kunde jag haft pengar på banken också. Men jag har väl varit för snäll. Jag har släppt iväg grejer nästan gratis i somliga fall. Och det fick jag själv av min hustru för att jag gjorde, så att det är väl något jag ångrar.
Mm. Jag hoppas jag inte förelämpar den när jag säger att jag ser ju väldigt mycket en entreprenör i dig. Alltså, om man tänker sig liksom den klassiska romantiska bilden av författaren, någon som måste liksom skriva utifrån sig själv, som måste liksom gestalta, som måste göra ett unikt avtryck. Jag får en bild av att du aldrig har sett dig så.
Nej, naturligtvis finns jag med i alla mina böcker, för att det går ju inte att skriva en hel massa utan att släppa ut saker om sig själv i det där. Men det har ju inte varit mitt huvudsyfte. Mitt huvudsyfte har ju egentligen varit att underhålla de människor som köpt och läst mina böcker. Och sen då sekundärt att jag har försörjt mig.
Ja, för försörjning kommer ju hela tiden in när vi pratar om det här.
Ja.
Och det vet jag inte om jag hade suttit här med Katarina Frostenson. Jag är inte säker på att hon hade pratat i sådana termer.
Nej, jag menar, jag är nog mera jordnära i det fallet, för att jag har ju aldrig haft några Nobelprisambitioner. Och inte har jag sett det här som kulturellt i den mening som kulturetablissemanget oftast menar med kultur. Jag är någonstans, jag är subkultur.
Mm. Har du känt dig föraktad?
Nej. Nej, då har jag inte, men utskälld ibland.
Ja, men utskälld i recensioner då, eller utskälld som ett exempel på den förhatliga skräpkulturen?
Ja, när jag började skriva mina Vilda Västernböcker, det var 68, vänstern hatade mig då, och du sa någonting om att jag var lite entreprenör, och det tror jag att jag blev då, därför att de ville ju ha mig att tala om mina böcker, fast det ville de inte, utan de ville ha en ståndrätt. Och jag inbjöds då till såna här 68 manifestationer för att berätta om mina böcker. Och då fick jag veta vilket usel typ jag var. Jag skrev om en ensam man i Vilda Västern i Amerika som var hatobjekt nummer ett. Och jag skrev inte kollektivromaner som alla skulle göra om de var vettiga människor. Så att jag höjde mitt gage och de godtog det. Så att jag tjänade jättemycket bra på att åka runt och bli utskälld.
Men det var så, alltså du upplevde att du, alltså du, det här var på bibliotek då eller
nej, det var
universitetsaulor.
Ja, det var olika samlingslokaler. Jag kommer ihåg när jag kom ner till Motala en gång, och på den tiden så fanns det ju en kiosk i varje ände när man körde in i ett samhälle, och på en löpsedel där så stod det: skräplitteraturens konung kommer till att Motala.
Oj då. Så att det, känner man sig välkomnad.
Ja, jag
var ju... Röda mattan är utrullad.
Ja.
Och det här var debatter som du tog. Jag tänker att det måste ha varit väldigt obehagligt att stå på en scen.
Ja, det var det. Men jag bet ihop och tog emot pengarna.
Ja. Men du måste också ha hittat... med tiden hittat olika liksom, argument som...
Ja, men jag märkte ju ganska snart att det fanns inga argument som bet. Så att det var ju nästan aldrig jag som sa någonting, utan det var ju publiken som hötte med näven och sa saker. Och jag kunde sitta och rulla tummarna och vänta på att det skulle ta slut.
Så du kunde skicka fakturan?
Ja. Jag litade inte på dem, så jag skickade aldrig någon faktura. Jag tog kontantbetalt.
Ja, förstår. Och kanske redan när du kom?
Ja.
Men vilka var det som bjöd in dig? Det var otroligt fascinerande. Vilka bjöd in dig till den här sortens
möte? Ja, det var, de hette ju olika saker som jag inte minns.
Men alltså politiska förbund?
Ja, det var något sånt.
Ja, det var inte lokala biblioteket, utan,
nej.
Utan det var som organisationer med
jag var nästan färg. Aldrig på några bibliotek, utan det var i församlingshem av olika slag som de hyrde.
Jaha. Men du säger så där lite i förbifarten att du aldrig har varit, att du aldrig har aspirerat på Nobelpris och sådär, men hade du velat få fler betygelser än vad du fått? Känner du dig missförstådd?
Nej, det tror jag inte. Det jag har jag gjort själv. Och det kan jag ju inte ändra på oavsett vad andra tycker. Och jag menar, numera så är alla är ju väldigt vänliga mot mig. Som du till exempel.
Nej, I come in peace. Men
det som var då, det är ju faktiskt väldigt länge sedan. Så att borde jag egentligen ha glömt och begravt.
Jag borde. Jag tycker mig ana att taggen sitter lite kvar.
Ja, det gör den kanske. Ett myggbett.
Ja. Men de förbunden är upplösta sedan länge, vet du. Och här sitter du.
Mm.
Och har förmodligen en bok i skrivmaskinen färdig att ges ut.
Två eller tre faktiskt.
Ja, precis. Ja, men det är ju så. Det har kollegor till mig som har skrivit böcker som du har varit intervjuad i. Och så, de säger det är ju ett helvete, för att innan boken är skickad till pressläggning så har ju du skrivit några böcker till. Så det blir ju fel i författarbiografin hela tiden.
Ja, det är synd om dem.
Ja, det är det ju. Och jag menar, din Wikipedia-sida måste ju uppdateras varje vecka vad gäller antalet utgivna böcker.
Ja, men det får andra sköta. Det räcker om jag skriver.
Ja, men du gör ju det svårt för knappologerna att hålla räkning på det.
Ja.
Och särskilt som du alla
de här pseudonymerna. Men jag tror inte det är så många som är intresserade av att hålla den räkningen.
Någon är det ju. Det står ju en siffra på Wikipedia. Och den förutsätter jag att den är inaktuell, för att medan vi har suttit här och pratat har du gett ut en bok till.
Ja, senast jag tittade så tror jag att det stod att jag hade gett ut 240 böcker. Och det hade jag ju.
Ja.
Och det har jag ju fortfarande.
Ja, just det.
Och lite till.
Ja, precis. And counting.
Ja.
Ja, ja. Men sådär, försörjning i all ära, jag förstår och tycker mig höra en stolthet hos dig att du har kunnat försörja dig på ditt skrivande. Men du har också trivts bakom din skrivmaskin, va?
Förlåt?
Du har också trivts bakom din skrivmaskin?
Ja, det har jag ju. Annars skulle jag ju inte ha gjort det. Och i och med att jag har kul så orkar jag.
För det är ju ett ganska ensamt yrke, tänker jag, att sitta vid en skärm.
Nej, jag är inte ensam. Jag har ju alla mina figurer i skallen. Och de umgås jag ju med hela tiden. Så att jag tycker det är ganska trångt i det här huset.
Är det lika roligt varje dag?
Det kan man inte säga, men det är roligt nästan jämt.
Ja, det är avundsvärt, skulle jag säga. Är det någonting mer vi ska säga om ditt liv, din gärning, ditt övre?
Ja, vi skulle kunna sitta här i 3 veckor, men det tror jag du tycker vore onödigt.
Alltså, jag har ju barn att ta hand om och du vet, även jag ska försörja mig.
Ja, men jag blir gärna omhändertagen.
Ja, nej, men jag är inte säker på att jag är den bäst lämpade, men jag tackar för förtroendet såklart. Nej, men då kanske vi ska ta och sätta punkt för berättelsen om Kjell E. Jenberg. Är du Sveriges produktivaste författare, eller vet du att det finns någon som har gett ut mer än du?
Inte i Sverige, men i utlandet så finns ju massor som har skrivit både 800 och fler böcker.
Ja, alltså Barbara Cartland eller Enid Blyton och sådär, ja, har ju åtminstone sitt namn på väldigt många böcker. De misstänks ju ganska ofta för att ha en stab omkring sig.
Ja. Du misstänkte dem ju, men man vet ju inte. Misstankar är bara misstankar.
Du kan med gott samvete inför Gud och denna församling säga att de böcker du har skrivit, de har du skrivit själv.
Ja, absolut.
Ja. Men du sa nu, du tror att du är den svensk som har gett ut flest böcker. Nu levande i alla fall.
Ja, jag tror inte det finns någon annan.
Nej. Om det är så att man anar eller vet att det finns produktiva författare så i landet, så kan man ju mejla helst bara positivrespons@gmail.com. Men då säger jag, Kjell E. Jenberg, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, det var jättekul att du kom.
Vet du vad den här podden som vi har gjort tillsammans, vad den heter?
Var det inte snedtänkt?
Det var helt korrekt uppfattat. Och den klipps av Linus Kulin och den mixas av Andy Lundgren. Och då ska jag väl avslutningsvis fråga om du vet vad vi ska prata om i nästa vecka.
Nej.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.